Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå. Då är det faktiskt dags för en ny NHL-podd. Vi smygstartar lite grann här mitt i, ja, i sista augusti när vi spelar in det här. Och vi sitter faktiskt båda två gentemot varandra, bredvid varandra. Det blev så, vi fick lösa det så nu när vi, tekniken är ju fortsatt lite tveksam här när jag ska handskas med det. Men det funkar i alla fall.
Oj, vilken ringrost inledning det där kändes som. Hallå, 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 vad är jag och säger då?
Tack.
Och det är säsongspremiär för NHL-podden. Välkomna tillbaka. Jag råkar vara i Stockholm, så vi gör den här tillsammans, ja. Jag och Youngblood. Som är väldigt nervös känns det som. För vi sitter verkligen bredvid varandra i ett litet inspelningsrum på redaktionen i Stockholm.
Ja, precis. Jag är van att sitta, nu sitter vi i inspelningsrummet Löpet. Jag är van att sitta vid Sportsebastian. Så det här, bara den flytten är ju väldigt svår för mig här. Men, och nu hamnar jag är van att sitta i den här lilla trånga utrymmet för mig själv. Men nu sitter vi faktiskt bredvid varandra och snackar NHL här helt plötsligt.
Ja.
Igen.
Ja.
För vi kör en liten smygstart här. Vi måste ju visa att vi fortfarande existerar. På något sätt.
Att vi är vid liv.
Ja.
Ja, och det var ett tag sedan nu. Det har gått 2 månader sedan vi körde sista, typ.
Ja.
Och lite mer till och med.
Nej,
början av jul. Okej. Hur har sommaren varit då, Jonathan?
Ja, men den har varit bra. Det var ju, jag måste säga att det var lite tveksamt hur den sommar skulle kännas för mig efter som var så enormt trauma den avslutades med.
Ja.
Jag kom ju över det någorlunda bra där med lite golfspelning och sånt där i Tampa solen, men det var tungt. Men jag har haft det rätt bra. Jag har varit mest hemma i mitt varma Örby.
Aha.
Och lyckades pricka in de här augusti semesterveckorna som man skulle haft. Det var ju de flesta som hade i juli. Jag avundas er inte. Då satt jag på redaktionen och jobbade i regnet och så tog jag semester när det var tokväder i augusti. Så jag den grejen har jag kört.
Ja.
Inte jättemycket. Det är liksom lite kräftskivor som har spårar och sånt där. Men jag går inte in på alla detaljer.
det behöver du inte heller. Jag har inte frågat efter det.
Nej, just det, gjorde du inte. Nej. Ja, men jag passar pucken vidare. Vilken segway.
Ja, min sommar har också varit lugn. Jag var kvar i New York hela juli och gjorde nästan ingenting. Jag bara hängde i en sommarslö storstad. Det var rätt härligt.
Och
i början av augusti, 9 augusti, så flög jag hit då till Sverige på semester. Och då började det fina väder här. Det var väl det jag kände på mig. Jag
kom hem med effekten.
Ja, så jag kom hem med sommarvädret. Och sen har jag haft det ett schysst uppe i Dalarna och tagit det lugnt.
Ja.
Det var väldigt lite hockey. Ingen alls. Det brukar vara upp när jag är hemma, men det blev inte så nu. Och ja, sista dagarna här är jag i Stockholm innan jag flyger tillbaka till New York då.
Ja, du tog, jag snackade om att du tog med dig fina väder, för jag såg dina uppdateringar från New York där mitt i juni och juli när man var så satt här och liksom bara såg hur det regnet ösnade. Så skrev du att det är 37 grader och bastu i New York.
Ja, det är ju det. Det blir så på somrarna. Det är ju jävligt hett och fuktigt, så det är som att gå ut i, det är verkligen att gå ut i en ångbastu. Men jag tycker det är rätt, jag gillar det.
Ja. Vi ska säga det kommer inte bli en maratonpodd på samma sätt som vi avslutade förra säsongen med. Den var ju 2 timmar 40 minuter. Och tack till alla som på något sätt lyckades plöja igenom de timmarna. Det var ju en bragd nästan.
Ja.
Men det är nämligen så att Silly-podden här delar det här rummet. Det är egentligen deras rum, ska vi säga. De vill ta över här ganska snart.
Ja, vi vill ju bara egentligen meddela att vi kör nu igen. Från och med nästa vecka så är det på riktigt igen. Och då börjar vi väl med nedräkningen mot camper och säsongstart och gå igenom lag för lag eller division för division kanske.
Exakt, det vore ju mäktigt. Ja, men det är tanken i alla fall. Så att vi hinner bara gå igenom lite grann då.
Ja, men det har ju hänt lite under sommaren även sen vi slutade.
Ja, absolut, absolut.
Saker som
Vi borde kommentera.
Så ja, som vi borde kommentera. Vi kan ju börja med den stora skrällen i New Jersey, va?
Ja, vi tar den. I Toronto / New Jersey.
Ja, det var ju en rätt stor grej redan att Lula Moriello klev av som general manager. och ja. Skulle bli president i New Jersey. Och det kändes som redan där inleddes en ny era i Newark.
Ja, det var ju så här bombrubriker på Twitter ungefär att oh shit, vad Lamoriella kallade presskonferens i New York, han ska kliva av där. Redan där var man liksom, ja. Nu händer ju grejer liksom.
Ja, och sen gick det bara en kort, ja precis, att han skulle avgå, han skulle hoppa av helt enkelt. Ja. Och sen går det någon timme bara och så kommer beskedet att han blir ny general manager i Toronto.
Ja, och då tänkte man ju, jag vet inte vad jag tänkte, det är mest bizarra NHL-nyheten jag kanske någonsin har läst. Ja. Alltså mest överraskande.
Ja, jo det var det ju. Alltså, jag skrev om det där i bloggen att det var ju, först var inne på att det var som att Springsteen skulle lämna New Jersey, men det är större än så. Det är som att tomten skulle överge december och bli en midsommarattraktion.
Ja just det, så skrev jag, precis.
För det finns ingen som har varit lika identifierad med sin klubb. Nej. Som Lou Lamoriello. New Jersey Devils är ju han, eller har varit han.
Precis, man kan säga visst han har suttit där i 30 år, bara då får man en stark identifiering med klubben, men så på det sätt som han har genomsyrat varenda liten pusselbit av New Jersey-bygget.
Ja, han har satt sin prägel på hela organisationen, hela laget, allt vad de står för. Ja. Han är New Jersey Devils helt enkelt, men no more.
No more, ja. Ja, alltså, men vi måste nästan, vi får nästan inte fastna med New Jersey, utan jag måste nästan haka upp mig lite på Toronto ändå. Alltså.
Ja, fast jag vill bara säga, avsluta om då, vad gäller New Jersey så tror jag väl kanske inte att det är helt dumt för dem att få en ordentlig nystart, för det har ju gått i stå där. De senaste tre säsongerna de har missat slutspel och laget har inte sett särskilt välkomponerat ut. Och det har blivit lite, ja, det har blivit lite tråkigt i New Jersey, så jag tror att den här nystarten som verkligen är en grundlig nystart med nytt alltså en helt ny attityd, en helt nytt anslag i New Jersey, jag tror att det nog kan vara bra för dem.
Ja, jag håller med dig. Det är John Hines helt plötsligt från 72-åriga Lamoriello som basar för klubben, och nu har de den NHLs yngste coach.
Ja.
Och en Ray Shero som är nytänd och liksom vill bygga upp ett nytt lag från grunden, är sugen på en ny utmaning där.
Ja, jag tror jag har väldigt höga tankar om Ray Shero.
Det har jag.
Ja, det har jag. Jag tror att det blir jättebra för New Jersey.
Ja. Jag läste någonstans någon som förklarade New Jersey som det lag som har förstärkt minst den här säsongen. Alltså som har kanske försämrats mest, eller som i alla fall inte har tagit tag i saker, men det tycker jag, det håller jag nog inte med om. Utan bara själva grejen att Lamoriello lämnar, att Ray Shero nu på allvar har tagit över klubben, att han har fått anställa en egen coach. Sen att det inte hänt så mycket på spelarfronten kan man ju tycka vad man vill om, man kan fortfarande såga deras forwardsida som inte är så imponerande. Men det är en riktig nystart, det är en markör för ett nytt New Jersey det här.
Verkligen.
Och det är ju ett långtidsprojekt.
Absolut, och det kommer ju inte att ge effekt direkt. Än så länge är laget för obalanserat och för svagt som du säger på forwardsidan och så, men på sikt tror jag att det här är bra förändringar.
Ja. Och vad tror du om Lamoriello i Toronto?
Ja, det kan man verkligen fråga sig alltså. Om han kommer att sätta samma prägel på den, det kommer han ju inte. Han kommer inte att genomsyra organisationen på samma sätt, men det skulle inte förvåna om det blir ett annat slags disciplin i Toronto.
Ja, precis. För första frågan man börjar ställa sig är, nu ska spelarna behöva byta ner sina liksom tröjnummer här? Ska de behöva klippa, raka skäggen och håret? Och
jag tror inte, tröjnumren tror jag inte han rår på. Nej. Men just det där med ansiktsbehåringen kan bli skulle förvåna om han inte lägger sig i.
Nej, exakt. Det håller inte att komma till träningen i Foppa tofflor och shorts, utan nu är det liksom suit och frack nästan som gäller här. Liksom.
Precis. Ja, men nej. Frågan är vad han kan göra med hockeymässigt då, med det här laget.
Men det som är intressant är ju att det, som du var inne på, det är ju att Lamoriello är ju verkligen inte ensam här heller.
Så, nej.
Alltså den liksom ledarstaben som de har satt ihop i Toronto här nu inom bara några väldigt kort tid är ju helt otroligt namnmässigt. Alltså. Brendan Shanahan, styrorganisationen, samma Shanahan som Lamoriello draftade en gång i tiden faktiskt.
Just det.
Och det är alltså Mike Babcock som är den högst avlönade coach genom tiderna. Ett helt monstruöst kontrakt som lockade honom till Toronto. De har förstärkt på alla möjliga fronter. Mark Hunter är en väldigt bra som de har som sån här personal, vad heter det? Players personal. Och
sen har de ju lockat till sig Jacques Lemaire också då.
Just det, precis.
Lamoriellos gamla supercoach i New Jersey.
Alltså, Lamoriellos tårdgrip.
Ja, fast han har haft större roll än vad tårdgrip hade blivit sen. Så han har ju coachat dem till Stanley Cup-titeln. Ja, och anses vara en extremt bra coach. Väldigt ålderstigen, precis som Lamoriello.
Precis.
Men han är ju med som något slags konsult nu då.
Ja, exakt. Vad var det han kallades egentligen? Någon så här rådgivare, ja. Fast kanske lite mer avancerat än så.
Ja. Ja, det är ju intressant vad som händer i Toronto. Men det är ju samma sak där. Och nu har de ju lovat att de inte ska försöka ta de genvägar organisationen alldeles för ofta har gjort de senaste 48 åren. utan verkligen jobba på sikt och göra som de lag som har haft framgång nu, som är de framgångsrika nu, de har ju byggt från grunden nästan allihop. Chicago, Pittsburgh och så vidare. Och att de ska göra så. Men de har ju, och jag tror inte det händer så mycket. Jag tror inte de går till slutspel i år. Inte med det lag de har nu.
Nej, alltså det är det som jag är lite rädd för här i Toronto. För vi vet ju hur media funkar där. De kräver ju framgång. Och det kastas ju en tröja på isen när det inte går bra liksom. Och nu vet ju egentligen alla om vad som väntar här. Det är precis som du säger, det här är ett långtidsprojekt. De kommer förmodligen missa slutspel i år. Det är ju nästan inte ens ett realistiskt mål att de ska kunna nå dit redan i år. Men med de här förväntningarna som är på Babcock, Lemoriello, Shanahan, hela gänget, att ska de då bara acceptera en bottenplats i år igen liksom? Alltså hur lång tid kommer det dröja innan kritiken kommer?
Ja, tålamodet är ju inte Torontos kännemärke direkt. Men det kommer att krävas det. De måste ha tålamod. Och har de det så har ju med alla de här, med den här personalen, så har de ju sällsynt goda förutsättningar att få en lyckad rebuild.
Ja, precis. Men samtidigt är det intressant att se hur mycket front office betyder. För nu är det ett dream team i front office får man ändå säga. Det är nästan russinen ur kakan liksom, statusmässigt här.
Ja, men man måste ju få ett dream team på isen också. Ja. Det är ju ändå de som avgör. Och det ser ju väldigt, truppen ser tunn ut. Alltså.
Den ser ruggigt tunn ut. Den ser typiskt rebuild mode-aktig ut här med ganska mycket unga spelare man samlar på sig i sommar här. Ja. Men sen är det mycket sådana här ettårs-tvåårskontrakt som är lätt tradade inom situationstecken kanske. Ja. Som de kan skicka iväg när vi tradar län och få lite nya draftval och bygga upp igen. Liksom.
Precis.
Så att det är verkligen tydligt att Toronto vet, alltså i alla fall front office är väldigt klara med vad det här projektet ska ta vägen på lång sikt snarare än kort sikt.
Vi får se. Jag hoppas ju att de ger William Nylander chansen i vinter så får ett spännande svenskt att följa där.
Är det så att du kanske hintar lite i senaste podden för 2 månader, om jag minns rätt här, att du gärna inleder säsongen i Toronto då, klassiska matchen mot Montreal, ja. Om Nylander skulle vara med från start?
Absolut. Om Mini Nyllet är med i den matchen, då börjar min NHL-säsong där. Det lovar jag härmed.
Ja. Vi fick faktiskt en fråga här innan podden om vad vi tror om William Nylander och hans status i sommar. Och det har ju vi inte så jättebra koll på.
Nej.
Förutom att jag har sett på Twitter, det kanske några lyssnare har gjort också, bilder som har spridits på Nylander när han ser ju ruggigt bitig ut. Alltså.
Jaså,
det syns att han har lagt på sig kilo och att han ser vältränad ut. Liksom. Det är inte en liten pojke kroppsmässigt längre.
Nej.
Så att, det är ju lovande i alla fall.
Det låter lite som Filip Forsberg-grejen.
Ja just det, precis. Det som du, mantrat som du framhävde förra året.
Ja.
Vad var det du sa?
Nej, det var inte jag som sa det. De sa det i Nashville att det var en pojk som lämnade dem våren innan och en man som kom tillbaka till hösten.
Ja, du ser. Mm. Det kan vara lite Nylander-känsla.
Och det har varit ju succé. Den mannen.
Oj, vilken succé. Ja.
Ja, vi får se. Det är ju en av de verkligt intressanta sakerna att följa här i den här säsongen. Inte minst inledningen, hur det kommer att se ut i Toronto. Det kommer bli helt spännande att se.
Absolut. En annan grej som hände ganska kort efter att vi la ner våran säsong. Det var ju något vi verkligen förväntade oss. Vi visste att den bomben skulle liksom brisera vilken dag som helst då. Och det var ju att Sharp naturligtvis skulle bli traded från Chicago. Och han blev det till Dallas.
Ja.
Jag kan dra traden jättesnabbt där. Det var Sharp och Steven Jones, ett backlöfte som spelade av hela förra säsongen, mot Trevor Daley och Ryan Garbutt.
Mm.
Kommer du ihåg din känsla? Vad säger du om trading idag?
jag kommer inte ihåg något annat än att just som du säger, den var ju väldigt väntad. De var ju tvingade Chicago och skära i lönelistan.
Ja.
Och det var ju Johnny Oduya då också offer för. Han väntade ju väldigt länge kändes det som och hoppades på att få bli kvar i Chicago. Mm. Kändes det som.
Jag vet
så var
det nog.
Men även han hamnade ju i Dallas då. Mm. Ja, jag tycker det känns lite... Alltså, Trevor Daley känns som en lite sämre Johnny Oduya. Gör han inte? Inte ja, mycket, mycket sämre, men lite sämre.
Det känns ungefär som samma spelartyp kan man säga. Ja. Bara att, ja, alltså...
Lite billigare.
Lite billigare. Och att Oduya förmodligen klarar en lite större roll. Alltså för Daley, ja. Det var ju mycket snack om det. Daley, han är en okej NHL-back, men han klarar inte av att spela topp 2, topp 3 minuter liksom.
Nej.
Och det avslöjades han lite förra säsongen. Han hade ju dålig sån här fancy stats-statistik och många var på honom att det håller inte på lång sikt att Dallas ska ha honom i topp 3. Så att Oduya känns det som en uppgradering samtidigt som att det kanske inte är en jätteflust ändå för Chicago, för att visst, dels så lyckades de skära ner lite i lönelistan då, genom traden här, och dels så är Daley, han kommer ju få en mindre roll i Chicago än vad han haft i Dallas. Mm. Och han har ju tidigare under i sin NHL-karriär ändå visat att han är en etablerad kugge som går att lita på om man får lite skyddade minuter. Så att.
Ja, jag tror att Johnny och då är jag väldigt redo för en roll som lite pappa åt backarna i Dallas. Mm. Dels har han all sin rutin och har varit med så länge, vunnit 2 Stanley Cup, spelar 10 år nu eller vad det är. Mm. Och han är också den, han har en väldigt karaktär, Johnny Oduya. Ja. Han har enorm integritet och är tydligen då så här nästan freak vad gäller träning och kosthållning och så. Ja. Jag tror att han blir ett väldigt bra föredöme för de unga backarna i Dallas. Med Sharp också där då, som du nämnde, så jag tycker Dallas ser väldigt spännande ut.
Ja, alltså det känns som att
jag hade ju till och med dem när jag gjorde ett sommarinlägg här.
Ja.
Så fick jag ju till att det blir Tampa Dallas i final i
ja, den är kanske
sommaren.
Är det så pass? Alltså?
Nej, jag tror inte. Men jag ville...
Du ville markera?
Jag ville göra något roligt mitt i sommaren.
Ja, ja men alltså den top 6 de har i Dallas nu med Seguin Benn och sen så även Spezza och Sharp nu.
Mm.
Och lite andra. Nishushkin som du gillar.
Ja, som kommer tillbaka. De ser nästan honom som ett nyförvärv nu eftersom han var borta.
Exakt,
så mycket.
Han var så mycket skadad förut.
Mm.
Så ser det ju ruggigt starkt ut där, det måste man ändå säga.
Backsidan ser lite mer tveksam ut för att de är så unga, men det är väldigt många löftesrika. Inte minst vår vän Klingberg.
Precis. Klingberg och Oduya är ju ett mycket tänkbart backpar där faktiskt.
Ja.
Och så har vi även Nemeth som är tillbaka på allvar efter sin tunga skadefyllda säsong i fjol.
Precis.
Och de har ju den här Steven Jones är ett intressant nyförvärv, men även Jocke Packa och alla de här namnen som de har, ja. Unga killar. Så att det, backsidan är spännande, får man ändå. Den är oprövad men spännande.
Ja, vi ska återkomma till att gå igenom alla lag sen, men jag tycker Dallas känns väldigt spännande.
Ja, jag måste säga, min spontana reaktion också för Chicagos räkning i den där traden förutom Daley, det var ju att Garbutt, att han var, jag såg honom som en ersättare till Brian Bickle eller Andrew Shaw, att de skulle, det här var tydligt att nu ska han liksom, det är samma karaktär ungefär, att nu kommer de skicka någon av dem för att ytterligare få ner sitt lönetak lite grann. För det är ju faktiskt så att Marcus Kryger har fortfarande inte signat där.
Nej, det är
de har
sant.
Inte plats.
Nej.
Och känslan är väl att Garbutt är en ersättare till någon av Shaw eller Bickle. Alla helst vill de få bort Bickle.
Bickle är ju den de vill ha bort. Shaw tror jag inte de vill ha. Han är ju väldigt mycket del av deras hjärta.
Precis, och han hyllas ju så liksom dels för sina prestationer på isen, men också i omklädningsrummet är han ju den största. Mm. Liksom.
Men vi ska komma ihåg, de har ju tappat det stora tappet för dem var ju, det har vi redan hunnit kommentera, men det var ju Saad.
Ja, exakt.
Brandon.
Precis, det har vi kommit ihåg. Det var ju också oväntat att de skulle, att det var just den pusselbiten de skulle välja prioritera bort först.
Ja.
Som det blev.
Ja. Men som du ser, det hjälper inte. De har fortfarande inte fått ihop ekvationen.
Ja, exakt, för det kändes som nu är både Sharp och Saad borta. Mm. Man trodde att någon av dem kommer garanterat försvinna, men båda är borta och de har fortfarande inte lyckats signa Kryger, för de ligger klistrade mot lönetak.
Ja, och Kryger tror jag är extremt viktig för dem att få behålla.
Ja, det håller jag med om. Mm. Det håller jag med om.
Vad har du med på ditt lilla körschema här som jag ser du sitter med?
Ja, jag sitter med ett litet körschema. Jag tänkte det...
Jag visste inte att det är så här det går till.
Ja, men jag brukar plocka fram ett litet så här körschema så att vi ser till att ha med lite punkter här.
Och jag bara sitter helt spontant.
Ja, men du ser, bra.
Freebaser.
Ja, det är perfekt. Nej, men jag tänkte vi tar fram några kontrakt som vi vill kommentera i sommar.
Mm.
Det är dels svenska och dels ett par rejäla, feta andra stjärnor, helt enkelt. Vi kan ta några svenska. Jag var lite förvånad häromdagarna här, så Elias Lindholm valde att signa redan nu för Carolina. Hans kontrakt går ut först nästa sommar.
Ja.
Och det är inte så vanligt tycker jag att man signar en spelare så här tidigt när han är restricted free agent. När de ändå vet att de har hans rättigheter även nästa sommar. 2,7 miljoner i capita på ett tvåårskontrakt. En liten bridge deal grej kan man säga. Men redan nu, jag menar, vi vet ju inte riktigt vad Lindon kommer leverera i vinter. Det kan ju vara så att han verkligen får sitt genombrott.
Ja, han är ju verkligen på väg uppåt. Kändes det som redan den gångna säsongen. Mm. I synnerhet med tanke på vilket förhållandevis svagt lag han spelar för.
Exakt.
Men det vittnar väl bara om att både han och Carolina var väldigt angelägna om att få den fortsättningen till stånd snabbt och skapa trygghet och lite framförhållning.
Exakt, och det är han som signar på ett kontrakt som restricted free agent före till exempel Eric Staal och Cam Ward som är unrestricted free agent.
Ja.
Så det är ju ganska tydligt att de håller på att byta kärna där i Carolina.
Precis.
Det är inte ens säkert att Staal stannar där.
Nej, Staal är ju en sån som det kommer att ryktas om hela säsongen med trader och grejer.
Ja, precis. Vi kan ta ett annat svenskt kontrakt som jag förutspådde lite grann att det skulle ske, att det skulle bli den här typen av kontrakt som har blivit väldigt populära nu, framförallt för svenska backar. Det är ju det här som kontrakt som Adam Larsson fick.
Mm.
Han fick 4,2 miljoner i capita i löntagsträff för ett sexårskontrakt, ett långtidskontrakt.
Ja.
Och han är ju bara 23-24 år någonting. Och avslutar ju förra säsongen väldigt starkt efter coachbytet.
Yes.
Övertygar båda oss två.
No,
han är på riktigt.
Ja.
Och nu skriver han alltså ingen bridgeavtal eller liknande, utan nu är det verkligen så här. Nu får du bra betalt här under en lång period.
Ja, väldigt bra för Adam. Mm. Och bra för New Jersey. De är uppenbart att de tror på honom efter den här andra halvan av säsongen. När han fick större förtroende och mer speltid och verkligen tog tillvara den chansen. Scott Stevens, som ju då var backcoach, älskade ju Adam.
Ja, exakt. Det var ju enorm skillnad mot att mer eller mindre sitta bänkad eller vara sjätte back till att få dem alltså spela över 20 minuter varje natt eller varje kväll. Liksom.
Ja. Jag känner inte Adam närmare, alltså, vi är bekanta så, men jag föreställer mig också, jag får för mig, jag tror att det är väldigt bra för honom att få, han känns som en sån som tycker om att få den sortens trygghet och inte behöver tänka på det alls. Det tror jag är väldigt bra för honom som hockeyspelare.
Exakt, nu har han faktiskt ett sexårskontrakt. Han behöver inte tänka på någon förhandling eller samtal med agenten varje månad. Utan nu vet han bara att han är en given back i New Jerseys uppställning. Den, ja. Och har få förtroende. Men jag har ju sett andra...
Men vad menar du när du sa att du förutspått att många backar just kommer att få den här sortens kontrakt?
Ja,
varför utgår du från det?
Ja, men jag tycker man har sett det tidigare här. Vi har ju Victor Hedman skrev sånt här kontrakt. Ja. Och det var ju väldigt bra för honom.
Att man vill liksom ha en kärna av backar som man...
Ja, att man ger en... Just Hedman fick ju också 4 miljoner för femårskontrakt, eller om det var 6 år. Och för Tampa Bay, i det här perspektivet, så är det ju ett fantastiskt kontrakt.
Ja, verkligen.
För att han är ju grovt underbetald just nu.
Ja, ja.
Samtidigt kanske det var bra för Hedman att han fick just den här säkerheten. Ja. Nu vet han att han är Tampa-trogen under lång tid. Han kommer tjäna bra med pengar ändå.
Ja, skulle han ha varit ute på öppna marknaden den här sommaren, då hade han kunnat raka in alltså, minst det dubbla.
Exakt. John Klingberg skrev ett sånt här kontrakt i april-maj.
Ja, just det.
Brodin har samma upplägg. Och jag tog några andra forwards, eller andra även backer som inte är svenska, som har liknande kontrakt och som det har blivit ska man säga, som har varit en bargain för klubbarna. Att de har, att spelarna har velat ha en långtidskontrakt redan i ung ålder och alltså accepterat en cap hit på ungefär 4-5 miljoner som de nu har överpresterar utifrån. Alltså, jag tänker på till exempel Tyler Seguin, gravt underbetald just nu. John Tavares tjänar bara 5 miljoner. Det är mindre än vad Matt Carl gör fram till 2019 och sånt där.
Giordano i Calgary får ju lite mer pengar, men inga fantasisummor för vad NHL för sitt kontrakt.
Nej, vi kan ta upp det faktiskt. Vi har ju några såna här kontrakt. Vi behöver inte snöa in oss på svenska här.
Nej.
Mark Giordano alldeles här i veckan 6,75 miljoner tror jag det var i capita för ett sexårskontrakt.
Det är mycket, men det är lika där. Han skulle kunna få mycket mer.
Ja, alltså han blir ju unrestricted då nästa sommar skulle han bli. Och det var ju spekulationer om att de tradade till sig Dougie Hamilton tidigare i somras Calgary för att som ersättare då till Giordano på lång sikt. För att Giordano vill ha 9 miljoner sades det. Alltså.
Ja,
P.K. Subban-pengar.
Ja. Nu blir det inte det. Utan nu har Presidential Calgary de skräckinjagande backuppsättningarna i ligan.
Ja, exakt. Jag tycker faktiskt det var bra löst av Calgary. Man ska komma ihåg att Giordano har varit skadebenägen senaste åren. Däremot har han varit Norris Trophy-mässig när han väl har spelat. Alltså en av ligans absolut bästa backar. Det är ingen snack om saken.
Mm.
Men han fyller ju 32 år den säsongen som kommer. Så ett sexårskontrakt är ju mastigt, ja. Men ja, de fick mer cap hit än lite grann. Och de får behålla sin bästa spelare.
Ja.
På de kommande åren är, kommer han fortsätta att vara det i alla fall, känns det så.
Och de har honom och Hamilton.
Exakt, och T.J. Brody.
Ja.
Och så vidare. Så att det är ju en... Det är, jag kanske inte sticker ut hakan så mycket, men jag säger i alla fall att det är väl NHLs bästa backuppsättning. Kan det vara det?
Ja, en av dem. Definitivt. Mm. Jag skulle säga att Chicago har ett bra backuppsättning också med Duncan Keith och Seabrook och Niklas Hjalmarsson.
Ja, bara den trojkan, det kunde man ju vinna Stanley Cup med. Det är inte så tydligt alltså. Sen har vi St. Louis. Och Rangers tycker jag har bra backuppsättning.
Ja,
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, men ett annat liknande kontrakt i Capit faktiskt som har varit desto mer utskällt, det är faktiskt Ryan Kesslers kontrakt.
Ja.
Han fick också nästan 7 miljoner i Capit för ett 6-årskontrakt. Och han är ungefär i samma ålder som Giordano.
Mm.
Och vi har ju hyllat honom hela säsongen, sagt att han är pusselbiten som...
Hela förra säsongen.
Hela förra säsongen. Mm.
Det är en ny säsong nu, Johan.
Det är en ny säsong nu, ja, förlåt. Och sa att han var liksom, det var ju tydligt att det var den där andra center-spotten som han fyllde upp, och han har karaktären liksom för att gå långt till slutspel och så vidare. Men...
Ja, det tror jag fortfarande att Anaheim har en väldigt bra chans igen här. Inte jättemånga, men nu känns det som allt som de spelade innan de här två sista matcherna mot Chicago, spelade de fantastisk hockey i slutspelet.
Ja. Det är ingen snack om det. Och det är lite sådär, om det ska följa ett mönster här nu. De har ju gått till åttondel, kvart, semi. Då är det finalen nu.
Ja, det är dags för det.
Och i Western, med tanke på att Chicago backar lite på pappret i alla fall, så känns det som att det här är Anaheims år.
Ja,
det är nu de ska vinna.
Nu är det verkligen upplagt för dem, tycker jag. Och de har ju gjort några ändringar i truppen som jag tror kan bli bra. Alltså, de tappar... heter han? Backen.
Bergeman,
ja. Men du får in sur Bjäxa istället då. Och det tror jag väl är... Han borde kunna fylla det tomrummet.
Ja, det har varit lite skeptisk kring det, men samtidigt så är det många i Anaheim som hävdar att Bjäxa, att han, just hans grit har nog saknat lite i backuppsättningen där. Man kanske varit lite för snälla backar liksom. De har väldigt spelskickliga, skridskoskickliga, duktiga backar, lovande backar.
Ja.
Men den där riktiga Bjäxa-surgubben vill de gärna ha bredvid sig liksom när det hettar till.
Ja, det känns, det enda som saknas är att kunna prestera även i de där sista, allra största, viktigaste matcherna.
Mm.
Och framförallt gäller ju det deras två superstars, Perry och Getzlaf, som man får lov att säga kändes som de vek ner sig de två sista matcherna mot Chicago.
Ja, det är ingen snack om saken. De såg liksom håglösa ut på något sätt.
Kan de få dem att ta det lilla steget till i de absolut ytterst avgörande ögonblicken, då är det ju ett finallag.
Ja, det är inte så är det ju. Carl Hagelin till exempel har jag hamnat där också.
Ja, det tror jag är en intressant pusselbit för dem också, med sin speed framförallt då.
Ja, precis. Och det var något som Bob Murray snackade om när de gjorde den där traden, att var det de föll lite på, att de tyckte att de, i alla fall, det var ju olika delar naturligtvis, men att de saknade Chicagos fart lite grann. Mm. De hade ingen Brandon Saad, de hade ingen Maren Hossa, eller
ja, just det.
Den speeden hade de inte riktigt.
Nej, men nu har de Hagge och han kan åka skridskor han.
Det kan han ju onekligen.
Och jag tror att han är väldigt taggad på att visa Rangers att de gjorde fel som tradade bort dem. Jag tror han... Det blir kul för honom med ett miljöombyte, hur mycket han nu än trivdes i New York.
Mm. Men det syntes ju på hans kontrakt. Han fick alltså 16 miljoner för 4 år, alltså 4 miljoner capit. Och det var svårt att knöla in det för Rangers.
Det gick inte.
Nej. De hade hoppats att han skulle acceptera kanske 2,5-3 miljoner som högst.
Ja.
Men det var ju ingen snack om att han hade ett högre värde på öppna marknaden. Liksom.
Men vad gäller kontrakt så tänker jag kasta mig in på ett som rimligen plågar dig rätt mycket. Att Tampa inte ens är i närheten än att skriva nytt kontrakt med Stamkos.
Nej,
Och som vi sa redan i slutet av försäsongen, det här får inte hålla på och dra ut för långt på tiden, för då blir det som någon sa, då blir det en cancer som sprider sig i laget. Ja. Skapar oro och det blir obekvämt och stressigt och ångestladdat. Ja. Hur ska de lösa det här då, Jonathan?
Ja, alltså mina fellow Tampa fans, de var ju på redan 1 juli, för det var ju då de fick börja förhandla om ett nytt kontrakt, att nu börjar Stammergeddon här. Nu ska jag minsann signa den här snubben direkt. Det får inte dra ut på tiden, varenda dag är ett misslyckande här.
Ja.
Han måste bli klar nu så vi slipper den här skit. Och nu sitter vi här i princip i september då, och har ju fortfarande inte signat.
Nej, och framförallt är ju beskeden att de inte ens är i närheten.
Att de är totalt tyst.
Ja.
Och jag har ju en stark känsla av att Stamkos läge där, de står fast vid att, för alla vet ju alltså vad Stamkos kommer kunna få av Toronto och kanske andra klubbar också när han blir unrestricted free agent nästa sommar.
Ja, då pratar vi Tails och Kane-pengar.
Ja, det är minst 10,5, det kanske ännu mer på öppna marknaden. Det kan vara 11-12.
Mm.
Och jag tänker att Stamkos, det är där diskussionen, det är där de börjar snacka någonstans.
Han är förmodligen rätt angelägen om att vara kvar, men verkligen inte till vilken reapris som helst.
Nej, han kommer inte acceptera någon, precis, det blir ingen hometown discount på det viset.
Nej.
Utan han vet vad han kan få betalt och han är ju en franchise player och då måste Tampa markera det med att ge honom betalt för det också.
Yes.
Det är så de resonerar. Och Iceman, ja, alltså självklart så är ju Stamkos, det går liksom inte. Visst, han har varit lite ojämn i vissa viktiga matcher. Han har nödvändigtvis inte gjort lika mycket poäng den gångna säsongen, inte Saint Louis fanns vid hans sida. Han lyckas inte hitta någon riktig kemi med egentligen någon.
Nej, och spelare. Ryktet är ju att han inte har någon riktig kemi med Cooper heller. Det pratade vi om.
Precis, exakt.
Förra säsongen.
Inte dra jämnt.
Att Cooper framförallt är förtjust i dem han har haft länge.
Precis, sina AHL-killar. Tyler Johnson och André Palat.
Ja, att Stammer inte riktigt passar in i den formen där.
Exakt. Och vi vet ju alla också vad som väntar om 2-3 år när alla de här killarnas kontrakt går ut. Och deras marknadsvärde har ju höjts något enormt.
Ja.
Så att Tampas lönetak spricker ju fullständigt, alltså deras lönebudget. Om de ska behålla alla de här spelarna. Och det är klart att det är en tung smäll för Tampa i den aspekten om Stamkos nu ska ha 12 miljoner till exempel. Då blir det i princip hopplöst att behålla Palat och Kutcherov till exempel.
Det gäller att vinna nu, Jonathan.
Så det är lite den här säsongen som gäller för Tampa också. Men samtidigt så är det ett orosmål då att ha Stamkos osignad.
Ja.
Jag vet ju det. Det är som du snackar om. Men jag vill inte påstå en cancer, men det är nästan... Det är verkligen ett orosmoment som inte är positivt om de ska vinna Stanley Cup. Det är deras Stanley Cup-ambition i alla fall.
Ja. Det blir en sån här följetong som kommer att bli intressant att se.
Exakt, och jag tror verkligen att bollen ligger hos Tampa. Iceman försöker med sina absolut, han gnuggar sina geniknölar här. Hur ska han lösa det här så att alla är nöjda och så att det blir bra långsiktigt, så det blir bra kortsiktigt.
Och att vi får sitta i tickibaren igen framåt sommaren.
Ja, det är hans mål, precis. Och Cooper också, han sitter ju där om nätterna.
Ja.
Så att, ja. En annan spelare som är lite samma situation men kanske inte lika riktigt samma superstar aura men nästintill, det är ju Anze Kopitar. Han har inte heller skrivit på för
Los Angeles. Det är ju superviktigt för LA. Det ska bli jävligt intressant att se vad som händer med dem.
Mm. De har en jättesvårlös situation, för vi vet ju inte vad som händer med Mike Richards heller. Hans kontrakt som ju då blev terminated, som blev ogiltigt förklarat om man ska säga.
Ja.
När han då fastnade med lite, vad var det, smärtstillande medel som han inte hade
recept för, nej, i tullen. Ja. Ja, och sen är det hela Voinov mässen.
Precis. Och jag har en stark känsla av att i alla fall Richards kontrakt kommer börja gälla igen, för att det här är en hjärtefråga för spelarfacket.
Ja, visst.
Att man inte ska kunna terminate ett kontrakt så här enkelt.
Nej, just det.
Vi får se vad han får för dom också. Han ska ju dömas civilt faktiskt på något sätt.
Men det känns ska sitta fängelse.
Exakt, han sitter ju redan nu. Va?
Ja, kanske. Ja.
Så att vi och där är precis då står att se vad som händer när han faktiskt har gjort, när han har blivit straffad så att säga och kommer ut från fängelset. Hur NHL kommer att agera. Alltså, kommer hans avstängning att hävas? Eller kommer han liksom portas från NHL för all framtid? Och det har ju jättestor inverkan på Los Angeles löntök också.
Han blev i alla fall av med problembarnet Jared Stahl som hamnade i New York.
Ja.
Och det är ju världens bästa ställe för folk som har problem med kokain.
Ja.
Men samtidigt då måste ju revanschlyssnaren koka i downtown LA. Ja, det måste de missa slutspelet, så det blir också intressant att se.
Ja, det är...
Förmodligen avvaktar väl Kopitar och se vad som händer med hela klubben.
Ja, precis. Det är, och det känns som att det är därför det dröjer ut på tiden. Dels för Kopitar skulle han tänka likadant, men även klubben har ju svårt att sitta i en förhandling med Kopitar nu när de inte vet hur deras löntagssituation kommer se ut.
Precis.
Så att det där kommer ju vara en följetong länge.
Ja.
Och vi vet väldigt lite om Richards och Bovinov just nu. Vi måste ju ändå då nämna naturligtvis Patrick Kane också.
Ja.
Där är det också väldigt oklart, men vi vet ju i alla fall att han är anklagad, eller anklagad inte, han är misstänkt.
Ja, det pågår utredning. Jag tycker sånt där är väldigt svårt att kommentera. Vi vet ingenting mer än vad vi har läst i tidningarna. Ingen Nej. Annan vet något mer heller.
Exakt.
Men det är, än så länge kan man bara konstatera att det är definitivt ett orosmoment för Chicago, för honom och för offret och för alla inblandade. Jag tycker att det känns obehagligt att kommentera något man vet så lite om.
Ja, precis. Och det är ju, det går liksom inte att dra några slutsatser ännu hur stor skandal det här är. För det, vi vet ju inte om han är skyldig liksom. Vi vet ju i alla fall att han blivit av med, får inte pryda NHL 16 TV-spelet. Och väldigt många partners till honom, man ska säga, alltså, sponsorer så här, vill inte förknippa sig med Patrick Kane längre. London Knights till exempel, som tog bort, som har ett lagnamn här på försäsongen som heter Team Kane. De fick heta något annat nu, för det är...
Okej. Ja, jag ber att få återkomma med kommentarer om det här. Jag tycker att det är för allas, det går inte att säga vad det säger, om det ena eller det andra. Jag står fast vid det. Vi får återkomma och kommentera det när vi vet mer.
Precis, det känns som att det kommer komma nyheter någorlunda snart, alltså, om man kommer ställa sin förrätta och så vidare, hur utredningen fortskrider.
Ja, vad vet två idioter som vi om det här? Det är juridik, inte hockey.
Nej, exakt, precis. Ja. Men ska vi ta lite läsa frågor och lyssna frågor, heter det. Inte läsa frågor.
Ja, hade du inte något mer? Jo, eller ja. Kör. Ja,
precis, så inte Silly podden knackar på här.
Ja, just det.
Ja, jag har fått en fråga från Jimmy Savefors. Vilka unga spelare kommer att briljera i år? Skala bort de givna, Eichel, McDavid, Ekblad. Om vi ska ta fram någon som vi bara spontant kommer på.
Ja, efter din rapport här om William Nylander, att han har genomgått Filip Forsberg metamorfosen under sommaren, så ja, William är en tänkbar sån.
Ja.
Nu har inte, det här är en spontan fråga, så jag ser inte hela
bilden framför dig.
Nej.
Precis.
Som man skulle behöva sitta och tänka på ett tag.
Ja, precis.
Kurskin.
Ja, precis. Han får ju faktiskt han har man glömt bort lite grann. Nu kommer han tillbaka här. Och med en extrem omgivning, så det finns ju alla förutsättningar på honom.
Han kan bli årets Tarasenko.
Ja, det är inte helt omöjligt faktiskt.
Nej.
Jag tyckte han visade goda intentioner för två år sedan när han faktiskt var frisk.
Ja.
Och fick inleda NHL direkt.
Ja, så jag höjer ett varningsfinger för Nikoski.
Ja, det är helt...
Min gamla favorit.
Ja. Jag är en spelare, det här är inte så oväntat. Men jag var så fäst vid Mark Stone faktiskt slutet på förra säsongen. Så att jag tror att han, nu när han kan verkligen få förtroende, få start och spela första kedjan powerplay och så vidare, jag tror han kan göra upp mot 70 poäng. Alltså. Det är en riktigt bra byggsten där för Ottawa, som har längtat efter det. Jag har fortfarande inte lärt mig över sommaren, jag vet.
Vad har vi sagt att du ska tänka på? 8?
Ja. Och va?
Ja.
Ja, just det. Bra byggsten för 8, va? Ja. En fråga, den här kommer vi komma in på senare, tror jag. Om vi bara spontant säger, vilka tror vi vinner Metropolitan Division? Det frågar Filip Dahl. Det är många som frågar Metropolitan.
Ja, det förstår jag, för det känns ju som ett extremt getingbo i år. Det känns som, medan Rangers inte har blivit varken starkare eller svagare, i så fall lite svagare, så känns det som att till exempel Washington och Pittsburgh har blivit mycket starkare. Och samtidigt Columbus känns som de kommer att komma tillbaks.
Ja, verkligen.
With a vengeance nu när de slipper alla de här skadorna. Men ja, grundserien skulle jag säga, jag lutar åt Pittsburgh.
Ja, jag håller med dig faktiskt. För det ska vi se, det har vi inte nämnt här, men det kommer vi komma in på när vi diskuterar alla lag här i september månad här. Så har ju de faktiskt fått till ett djup. Det här som jag klagar på, att de la alla pengar på Kessel, men
nej, de har verkligen gjort bra saker under sommaren. Det har förändrat bilden helt. Men som sagt, det ska vi komma in på mer. Jag tycker vi de kommande veckorna ska vi gå igenom division för division.
precis. Och då ger vi våra tips på allvar, ja, här, lite, ja, mer utbrett.
Ja.
Vi hade en fråga om Nylander här som vi har pratat om. Ja, Daniel Pettersson skriver: gissa hur många omgångar det tar innan det är fullkomligt kaos i Toronto.
Ja, jag tror inte det blir det. Men det är för smarta människor inblandade i toppen, vill jag ändå tro.
Ja.
Att det inte blir kaos. Ja, det är i så fall att det blir kaos i media då, att de är så piska upp stämningar som kanske inte går och hantera.
Bara lyfta bort. Men nej, vi får se hur det är. De ställs, det är verkligen det svår, mest svårhanterliga medielandskapet som ställs mot mest namnkunniga front office. Liksom. Så
ja.
Vi får se vem som vinner den kampen då.
Yes.
Hasse Anger, om heter det här, skriver frågor. Hur många matcher får en rot bakom en kry Jonathan Quick?
Don't look back in anger, säger jag då till Hasse. Inte så många förmodligen. Quick är ju en sån som uppenbarligen vill spela extremt mycket. Han är uppe i så här 70 matcher per säsong ibland.
Ja, precis. Han är en av de som verkligen vill spela sådär.
Ja. Kanske tänker klubben att de ska dra ner på det lite. Han blir ju också äldre. Mm. Och det har ju varit bra för en sån som Henrik Lundqvist till exempel att få mindre arbetsbörda.
Precis.
Så att vi tar väl kanske 15-20 matcher. Som ja, mest för en rot. Såvida inte Quick blir skadad då.
Exakt. Vi såg ju faktiskt förra säsongen när Quick hade en månad minst där han var riktigt dålig.
Ja.
Och det kommer de inte behöva kunna upprepa i år liksom, i en så tuff konferens som de spelar i. Då måste de ha en het målvakt över tid.
Ja.
Och Quick är naturligtvis given första målvakt, men inte 70 matcher är kanske inte bra. Liksom,
utan... Nej, det känns inte som... Det är väldigt unga målvakter som kan ha det så, som Holtby.
Ja, ja. Så 20 matcher åtminstone.
Ja, ja, det borde han få.
Ja, det är en som frågar om expansion draft. Jag har ju hört om Las Vegas och Quebec att de har lämnat in officiella förslag där. Det var en väldigt avancerad fråga. Hur går de till och vilka skulle ni drafta i så fall? Och det tar ju en hel podd att gå igenom.
Ja, det får vi ta och gå igenom sen. Det är väl inte den kommande draften som blir så, utan den därpå då.
Precis, det är 2017 det skulle vara aktuellt med ett nytt, med de här nya lagen, i alla fall, ja. Las Vegas då.
Ja, jag kan inte alla detaljer, men jag vet så mycket som att tidigare har det varit så att de befintliga lagen får skydda typ 15 spelare inklusive en målvakt då. Mm. Och sen får expansion-teamen på något vänster plocka av de som blir över, som inte är skyddade. Plus att de får någon slags fördel bland de som är färska draft.
Ja, ja. På något sätt. Så att de kan inte plocka och välja och vraka direkt, men man får ju skydda sina bästa spelare. Det är typ 7 forwards, 5 backar och sånt där, eller om det är mindre. Någonting sånt.
Du kan ta Suster när det blir Tampa.
Ja, precis. Suster, det kommer vara den typen av spelare. Och det har ju ryktats lite i sommar här till exempel att Ryan Kessler-kontraktet som var ganska stort ändå, långtidskontrakt, att Anaheim tänker att ja, nu har vi en grym Kessler här i 2-3 år till och sen så kan vi strunta i att skydda honom där
i
expansion draft.
Ja,
så kan man plocka honom då.
Precis.
Så att,
Det blir väldigt spännande. Jag tror att tidigare har det varit så att det har tagit en jävla tid för expansion-lagen att bli anständiga. De har varit usla liksom i början.
Ja, verkligen.
Men med det system som är nu med lönetak och så kommer det förmodligen att gå mycket fortare.
Ja, det har det faktiskt en poäng i. Just så har jag inte tänkt, men det stämmer nog. För att det var ju en enorm startsträcka för lag som Atlanta och Columbus till exempel. Ja. Men nu snackar vi om att Columbus kan vinna.
Atlanta höll på att aldrig komma ur sin...
Nej. Exakt. Men ja, det känns som att i lönetaxeran här så finns det ändå möjligheter att kunna etablera sig någorlunda snabbt.
Ja, jag tror det också.
Mm. Jag hinner med en till fråga. Vi kommer komma in på det här laget också senare, men får Detroit en reaktion med bytet av tränare efter så många år med Babcock?
Ja, det är också något av det som jag tycker ska bli intressantast att se. Hur mycket av Detroits framgångar och deras slutspelssviter så som handlar om Babcock.
Exakt.
Som jag var inne på, spelarna tror jag är väldigt nöjda med miljöombyte eller ombyte av personal i båset och på träning. Ja, det ska bli jätteintressant att se. Jag kan inte svara på det än.
Nej, precis. Alltså, Babcock är ju en otvivelaktigt skicklig coach. Det är inte avslump att han får den här lönen om Toronto naturligtvis. Men samtidigt så har ju spelarna Och har ju gnisslats lite om att det är påfrestande att ha att göra med Babcock på en daglig basis.
Ja, år efter år efter år.
Exakt. Så att, och vi får se med Blashill. Det är lite så här Cooper-fallet som i Tampa. De tar in sin AHL-coach som känner hälften av laget redan från start.
Ja.
Och varför se om den här, om det kanske kan påskynda den här deras rebuild som redan är... Eller deras på, de har gjort en rebuild utan att behöva rebuilda egentligen. Behöva gå ner i botten egentligen.
Ja, precis.
De har ju fullföljt den över tid. Men det kanske är ännu större roller som väntar för Gustav Nyqvist och Thomas Tatar och Peter Mrazek i kassen.
Och Jerko.
Jerko, The Kaiser och gänget här.
Ja, ja det är mycket som ska bli intressant att se hur det artar sig.
Ja. Ja. Jag tror vi får avsluta det här. Jag kom på en sak som jag inte har kollat upp här. Det är, vi ska ju naturligtvis nämna vem som är bästa nummer 71.
Oj, oj, oj.
Det är avsnitt nummer 71. Ja. Jag sätter ju en i skallen bara sådär som jag kommer på. Det är ju Evgeni Malkin. Det känns som att det är ett bra
alternativ. Ja, det var ganska givet.
Precis. Sen var det ju, apropå att vi ändå startade podden med Lamoriello, så var det så att Ilja Kovalchuk ville ju spela med 71 i New Jersey, men det fick han inte.
Nej,
han fick byta till 17.
Ja.
När Lamoriello kom och sa arga bajan efter. Mm. Det finns några fina 71-er faktiskt. Kan det vara till och med så att Nick Foligno spelar nummer 70 kanske?
Ja, men ja.
Malkin är ju given etta. Ja. Vi tackar för oss då. Sen så
ja, vi kan väl bara säga också att det var kul att vara igång. Och nu har det varit väldigt länge sedan det var hockey. Jag ser verkligen fram emot att få se hockey igen. Gör inte du?
Jo, det gör jag verkligen. Hur mycket kommer du bevaka av alltså försäsongen? Hur mycket kommer du kunna hänga med där när du väl åker över? Alltså, när camperna börjar och sådär?
Jo, det blir väl så vanligt. Då börjar jobbet.
Ja, för du brukar köra lite bloggar också. Alltså.
Ja, jag brukar smygstarta med bloggen och sen så ska jag referera vad som händer. Något sånär. Inte alla matcher, men många.
Exakt. Det kommer ju vara intressant att se vilka som är. Det är ju många svenskar som har NHL-jobb på spel till exempel också.
Ja.
Som vi får se då vilket håll det barkar åt.
Verkligen. Ja, det ska bli som vanligt extremt spännande. Ja. Vi hörs ju nästa vecka ändå. Fortsätter vi, nu kör vi.
Och då kanske, ska vi börja med en division redan då, eller?
Ja, vi ska räkna ut hur många veckor det går.
Ja, så får vi komma fram till vad det blir för upplägg exakt nästa vecka. Men vi tackar för att ni har lyssnat och välkomna till en ny NHL-säsong.
Adjö, adjö.
Adjö.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.